Hej och välkommen till podden Vi hörs med oss från Bauer Media. Jonny Strömje heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer Media. I den här podden träffar jag och Anke Berglund på vår brand partnership-avdelning intressanta branschfolk där de får tillfälle att dela med sig av sin yrkeserfarenhet, tips och dela med sig kanske också om kunskap gällande media och den kommersiella ljudbranschen i stort. Hej Anke!
Hej Jonny!
Kul att se dig!
Ja men detsamma, detsamma.
Ska du flytta?
Snart.
Ja. Det här avsnittet är ett specialavsnitt vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Sveriges Annonsörer. Där vi tillsammans släpper ett nytt avsnitt per kvartal med både spännande och intressanta marknadsinsikter. Som alltid har vi med oss vår co-host och Sveriges Annonsörskribent Karin Fredlund. Som under 40 år bevakat, analyserat, kommenterat reklam- och varumärkesfrågor. Hej Karin! Varmt välkommen hit igen.
Hej, tack. Det var trevligt att vara här igen.
Men kul att se dig. Idag kommer vi diskutera vad som utmärker FT kommunikation, hur kreativa val påverkar resultat och vilken roll varumärkets historia och formspråk spelar. För vad kännetecknar reklam som verkar göra skillnad, som skapar effekt, bygger varumärke och samtidigt uppskattas av konsumenterna? Kantar, som jobbat med reklamtester sedan 70-talet, samlar sina insikter i en årlig rapport med titeln Creative Effectiveness Awards. Tillsammans med Sveriges Annonsörer presenterar de nyligen årets omgång med några av de mest framgångsrika kampanjerna globalt som i Sverige. I dagens avsnitt har vi med oss Ulf Berlin, vd och medgrundare till Atelier Bly. Felix var också ett av de svenska exempel som uppmärksammades när rapporten om Creative Effectiveness Awards presenterades och som Ulf berättade mer om i samband med det. Hej Ulf och välkommen till podden Vi hörs.
Tack, kul att vara här.
Ja, men kul att ha med dig. Jag tänkte för de lyssnare som inte känner till dig, skulle inte du kunna kort berätta lite mer om vem du är och din bakgrund?
Ja, jag är i grund och botten en designer, men jag har både gått på Grafiska institutet och tagit en MBA från Handels, så jag har både design och strategi i mig. Jag grundade designbyrån Silver för över 25 år sedan. Wow. Och som, ja, vi blev sedan en varumärkes- och designbyrå, och som ett led av det så fick vi förfrågan att börja jobba med kommunikation, och då startade vi Bly som är en strategi- och reklambyrå.
Spännande. Jag tänker, du har ju sagt att det finns mycket emotionellt kapital i Felix-produkterna. Hur märks det när man pratar med konsumenterna?
Ja, men de har ju ofta väldigt starka känslor förknippade med det. Det kan vara liksom olika minnen, specifika stunder. Det kan vara en gulaschsoppa på toppen av ett fjäll. Det kan vara ett barnkalas. Det kan vara risgrynsgröten på en mysig jul. Och det kommer fram när man pratar med dem.
Fjället känns ju som jag kommer på direkt när jag tänker på det.
Ja. 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 Det var faktiskt vår första kampanj vi fick göra för Felix. Då gjorde vi en bara för fjällen om gulaschsoppan. Det var jätteroligt. Och tog vara. Det har inte varit någon reklam för gulaschsoppan på liksom 50 år. Och så gjorde vi det som en av de första grejerna och fick jättemycket bra respons.
Fjällstuga och gulasch har inte druckit Anki?
Nej.
Har du ätit det?
Nej. Jo, det har jag. Det har jag. Ja. För jag tänkte, alltså, era konsumentstudier, eller som Felix, på Felix då, så finns det fyra speciellt starka storsäljare och konsumentfavoriter. Det vore intressant om du kunde berätta lite mer om dem.
Ja, men vi landade egentligen i fem så här hjälteprodukter. Ja. Vi kallar dem ikoner först, men det är hjälteprodukter, det är det arbetsnamnet nu. Och risgrynsgröten var väl kanske den som hade starkast varma känslor för liksom kring julen, ja, och den här smaken. Och det är ju faktiskt Felix störst säljande produkt.
Det är det.
Ja, av jag alla produkter så är det den som är mest.
Trodde du var ketchup?
Ja, man tror det.
Ja.
Så det är den produkten som allra flest svenskar har relation på. Och liksom en väldigt varm relation, ja, och positiv relation. Så att bygga på den kändes självklart.
Ja.
Och sen så var det Bostongurkan. Och det är ju liksom som en sån här smakförhöjare som alla använder och räddar middagen och tillför någonting. Men det vi såg också att det var ju liksom hela Felix historia låg i bostongurkan. För det började med, Felix började ju med att man tar in produkter från de svenska gårdarna runt om Eslöv, fabriken i Eslöv, och gör produkter av det. Och gurka var ju en produkt, inlagd gurka. Ja. Och sen så upptäckte en dag Herbert Felix, då grundaren, att det låg en massa gurkrester som slängdes, som man skar bort för att liksom, ja, och det här måste vi göra någonting med. Och då uppfann han Bostongurka. Och hans sekreterare hittade på namnet. Och jag vet inte om det beror på att Boston är ju liksom huvudstaden för just snabbmat och liksom såna här smaksättare som bostongurka och såser och sånt. Men genialiskt namn, genialiskt produkt. Och det handlar ju om att ta vara på matsvinn. Och sen så gjorde de en produkt som har blivit en svensk liksom nästan nationalrätt på det.
Verkligen.
Så det är liksom mycket storytelling i den produkten. Och gulaschsoppan som vi har pratat om, så många positiva upplevelser som finns kring den. Ketchupen, det kallar vi för den röda tråden genom livet. Det är inte många produkter som följer den liksom från barndopet till begravningen.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Liksom, det gör ju faktiskt den. Och det där kan alla relatera till. Och sen så har vi ju köttbullarna som vi har döpt om till köptbullar. För alla vet ju att barnen vill ju hellre ha köptbullar än hemlagade. Och alla har den här upplevelsen av hur den räddar vardagsmiddagen och faktiskt ändå någonting som alla tycker smakar gott. Och sen har vi pyttipannan som är en runner-up som nästan har samma roll också som köptbullarna. Så, ja.
Och jag har förstått att ni har tagit reda på hur lång röd snörare det blir av en ketchupflaska.
Ja. Ja, det var vår copywriter som kom på den här idén och då var han ju tvungen att liksom bekräfta den och bygga den med statistik och siffror. Så han gick ut på gården, sprutade ut en flaska, det blev 20 meter. Och så räknade han ut då, om man tar produktionen av ketchup ett år i Felix fabrik i Fågelmara, då har vi 19 000 mil ketchup.
Herregud!
Oh, ja. Wow.
Mm. Otroligt!
Ja. Men du, Ulf, På det här seminariet där du berättade mer om Felix, så nämnde du också att deras formspråk är extremt modernt. Vad menar du med det?
Oj, det vet jag inte vad jag menade. Det känns ju lite förmätet att säga det eftersom vi jobbar med formspråket. Men vi tänker ju att även om man bygger på minnen och känslor så ska ju man vara framåtriktad och framåtlutad och vara ett modernt varumärke. Ett varumärke får ju aldrig luta sig på nostalgi. Så att vi klär ju in, jag menar, det kommer vi prata om senare också tror jag här, att i dagens medielandskap man måste ju ha sån otrolig visuell genomslagskraft. Vi pratar ju ett medielandskap där man har 1-2 sekunder på sig. Och att då jobba med, det blir ju nästan som att jobba med design i reklamen, och jätteviktigt att det är stark design i reklamen. Så det blir starka, moderna färger kring produkterna, till exempel ett sätt som vi har jobbat med liksom typografi, som också ett specialritat typsnitt för Felix som också väldigt mycket här och nu.
Hur viktigt tycker du det är med storytelling?
Ja, det är en ledande fråga.
Ja.
Det känns som liksom. Ja. Men alltså att ha en bra story som till exempel den om bostongurkan är ju ovärderligt, och det ska man ju spinna vidare på absolut alla gånger. Och här har vi ju jättetur med ett varumärke. Det finns otroligt mycket storytelling kring. Som faktiskt börjar i produkten. Och det är ju det enklaste. Mm. Istället för att försöka klistra på en story kring ett varumärke.
Jag tänker, du nämner i artikeln att ni har inspirerats av hur man gjorde förr. Där annonsörer visade produkterna mer rakt upp och ner. Mm. Hur har liksom ni hittat den här balansen mellan både nostalgi och modernitet i själva formgivningen?
Ja, men lite som jag säger, man kan ha ikoniska produkter som har en lång historia men ett toppmodernt formspråk. Mm. Och samma sak, en tonalitet som bygger på liksom någonting som rör sig framåt och en positivism och utveckling. Så att jag menar, en av de viktigaste delarna i Felix varumärke är ju nyskapande. Mm. Alltså de fortsätter att göra nya bostongurkor. Vi kanske inte märker det, men några av de sakerna som görs idag kommer bli nya bostongurkor och stå på matborden för all tid och evighet.
Ja, men det är lite kanske spelar in på nästa fråga, om man tänker vilken roll den grafiska formen som kommunikationsbärare var liksom just idag då, och om det kommer vara ännu viktigare att ha ett tydligt grafiskt uttryck för att kunna bevara både historien och arvet egentligen.
Ja, och det är viktigt att tänka, det kanske är viktigare att ha ett visuellt uttryck. Alltså grafik är ju en sak, att jobba med grafisk design och typografi och grafiska lösningar. Men det kan lika gärna vara en stark och enkel bildlösning. Om man tänker till exempel på den här klassiska Got Milk-kampanjen med lite mjölkmustasch.
Ja, addera någonting ytterligare till det.
Ja, så det kan ju lika gärna vara en stark bildlösning som en grafik. Men du visste ju att det är hög visuell stand-out. Och är så enkelt och tydligt att det går att applicera på allt.
Du har ju varit länge nu inom reklambranschen.
Mm. Ja, inte så länge faktiskt. Jag har varit länge i design- och varumärkesbranschen.
Ja.
Så jag är ju nybörjare i reklam. Så Så det har jag jobbat med i 2 år.
Med lång kompetens från varumärkesutformning.
Ja, det har jag, jättemycket.
Och då vore det intressant att veta, från när du startade fram till nu, hur känner du att utvecklingen har skett liksom, under de här åren? Allt när det gäller från logotyper till liksom kampanjens utformning.
Nej, men kraven på enkelhet har ju ökat.
Ja, det är så.
I och med att medielandskapet har förändrats. Och det är lustigt att den enkelheten fanns ju ofta i äldre tiders reklamlösning. Men nu har vi tappat bort den. Och nu blir det för mycket saker som man vill säga.
Det är väl så, alltså, hur många reklambudskap det är det som vi utsätts för varje dag egentligen? Mm. Många sållas ju bort, det är väldigt få man kommer ihåg. Så just med tanke på det och sociala medier kan jag tänka mig att det är svårare att komma fram genom bruset också och stå ut.
Ja, och framförallt är det svårare att just få berätta den här storyn.
Mm.
För det tar ju lite tid. Det går ju inte på 1 till 2 sekunder.
Nej.
Nej.
Det är svårt.
Och de kanalerna där man får lite tid med konsumenterna, de finns ju knappt längre.
Mm.
Så där tänker jag att där har ju mediehusen och plattformarna ett stort ansvar att skapa de miljöerna, de reklammiljöerna som både är liksom positiva för konsumenterna och också ger annonsörerna möjlighet att skapa effekt.
Ja, precis.
Det är väl därför också som det är så viktigt att om du tar ett något längre budskap, för till exempel tv funkar ju fortfarande, att man har en liten detalj kanske som sen kommer med överallt. Om det så är ett ljud eller en bild, för det finns ju även ljuddesign.
Ja.
Och det finns, alltså, så att det kan, loggan lever eller vad det nu är för någonting. Att,
ja, men det är
då
som
räcker
du säger,
med några sekunder.
Ja. Nej, men för många av medierna idag kan i bästa fall vara påminnande och inte liksom driva förändring av uppfattningar och så. Och då är det viktigt att man plockar med sig någonting. Det kan vara, ja, men det kan vara logotypen, det kan vara en bildlösning, det kan vara ett grafiskt element, det kan vara ett ljud som finns där överallt. Mm. En färg, precis.
Ja, och nu har ju Felix investerat i en ljudidentitet också.
Mm.
Kan du berätta någonting om det?
Ja, det var liksom det första vi gjorde ihop med att vi utvecklade loggan. Det var ju Silver och Bly som jobbade med det och Felix betyder ju den lycklige. Det är ju roligt att veta.
Ja.
Och en av de idéerna som vi väldigt snabbt kom på var att, liksom att animationen, loggan är ju väldigt fyrkantig. Den är ju liksom egentligen för länge sedan tagen rakt av från Life och det sättet, den här klassiska tidningslogotypen. Men att få liv i den och behålla igenkänningen, så eftersom 90% av kommunikationen är ju digital och rörlig.
Mm.
Så gjorde vi att den ler lite. Gör ett litet leende. Den böjer på sig och blir som en liten glad mun.
Mm.
Och till det så tog vi fram ett ljud som stämde väldigt bra. En liten vissling som sa Felix, som Magnus Frykberg, en jätteduktig musiker och musikproducent, tog fram. Så det var det första vi gjorde. Att sätta, och bestämde oss för att i sin minsta beståndsdel så är det ju logotypen som är bäraren. Men det här lilla smilet sen har då blivit en grafisk lösning som vi jobbar med. I alla annonser så finns det alltid ett litet smile där texten ligger liksom, precis som när Felix-loggan är böjd, som kommer igen överallt och finns på förpackningen. Och så det är ett sätt som vi har bundit ihop det med. Och där är ju verkligen loggan minsta gemensamma nämnaren för Felix.
Och när var det ni gjorde den? När du utformades den?
Ja, det är drygt 2 år sedan som den släpptes.
Sedan.
Ja, precis. Och den har också en väldigt distinkt ram kring sig som du inte hade förut, som gör att den syns mycket bättre i digitala medier och på förpackningar. Och den ramen kan man också leka med och utveckla.
Ja, det är superintressant. Går det att säga någonting om vad ni har märkt för positiva effekter av det arbetet?
Ja, alltså alla siffror på varumärket har ju gått åt rätt håll under de här 2 åren. Det känns ju helt fantastiskt att få se.
Mm. Och jag tänker på det liksom med förpackningsdesign, att det ska fungera både i butik, men många handlar ju liksom e-handel nu också, där det inte är på en hylla på samma sätt. Mm. Liksom. Vad tänker du kring det? Konkurrensen är ju stenhård. Och hur sticker man ut där? Tänker man annorlunda?
Ja, alltså det har vi egentligen alltid gjort, att när man gör en variant som funkar i butikshyllan, men sen får man ju liksom renodla och förenkla den till bilden som är i e-handelsbutiken.
Mm.
Det är inget konstigt. att man gör det.
Nej.
Så det är väl det främsta kravet är ju att det ska vara den här enkelheten. Och samtidigt så kan man ju inte för den sakens skull inte utnyttja möjligheterna som finns i en butiksexponering kontra en e-handelsexponering. Men det är så har man ju jobbat i alla tider, att man förenklar förpackningen när den syns i tv-reklamen och när den syns på digitalt. Så det är inget konstigt.
Nej.
Jag tänker på det, lite skillnaden mellan att synas digitalt eller kanske framförallt fysiskt i butik. Krävs det liksom olika designstrategier för att, beroende på produkten såklart, hur man ska möta kunden om det är digitalt? Du har berättat lite grann om att ni adderar någonting så, men...
Ja. Nej, men det som jag pratade om, det måste ju vara mycket enklare när det är digitalt och mycket tydligare, för allting är ju mycket mindre. Och sen så måste du ha det där igenkänningen mellan den digitala och fysiska världen, och den igenkänningen ska också gå och plocka ut i kommunikationen.
Mm.
Och det är väl egentligen en rätt gammal princip. Så, ja.
Så det är den håller ni fast vid, kan man säga?
Ja, precis. Men sen så ska man ju veta kanske att det allra starkaste, om man pratar design och förpackningar, det är ju liksom det strukturella, alltså den fysiska formen.
Såklart. Det är den som...
Ja, och kan man få till en unik sån som man bara behöver se en siluett, så förstår man att det här varumärket, det är ju starkare än all grafisk design.
Kan du ge några exempel på någon som du tycker har det idag?
Ja, men tänk efter. Vad tror du? Vad skulle du tänka på en stark förpackning som...
Ja, absolut vodka.
Ja, ja, men exakt. Du ser. Ja. Och sen så klassiken Coca-Cola.
Ja.
Ja. Absolut vodka var ju väldigt medvetet designat, och det var ju inte colaflaskan kanske. Nej. På samma sätt, men det har ju blivit två ikoniska former.
Fast colaflaskan var faktiskt så att åtminstone har jag läst historien, ja, så att när den här klassiska colaflaskan, ja, som ingen annan produkt har, när den kom, så var det ju också fanns det liksom en teori att man skulle kunna, var man än var och kämpade så att säga, som soldat i världen, om det var ljust eller mörkt spelade ingen roll, man skulle kunna känna att här är en colaflaska.
Ja, men jag tar tillbaka, den var nog också väldigt medveten designer. Designat.
Ja, svenskättling.
Ja.
Ja.
Jag tänker, Karin, du har ju bevakat reklam och kommunikation i väldigt många år. Vad i Kantars rapport tycker du känns spännande eller nytt i det här fallet?
Jag vet inte om det är så nytt eller så, men snarare är det väl så att det var en bekräftelse på det vi kanske redan vet, de flesta i alla fall som jobbar med kommunikation. För i år har alltså Kantar tittat en hel del på AI. Det har både använder de själva väldigt bra AI-verktyg för att kunna göra de här mätningarna. Och det är ju en sida av saken. Men det finns även exempel på där AI har använts för att delvis producera och ta fram reklam av olika slag. Och så sent som idag läste jag att på Meta kommer man, allt kommer att göras med AI. Men vad Kantar också konstaterade väldigt tydligt är att man understryker verkligen att den mänskliga kontakten måste fortfarande finnas med. Mm. Reklam som resonerar och som liksom tar hänsyn till verkliga känslor och upplevelser. Det är större sannolikhet att den lämnar avtryck än det som liksom är gjort av teknik. Så att, och till exempel drar paralleller till det vi har varit med om tidigare eller så.
Mm.
Exempelvis i den kategori man pratar om där Felix finns, där gamla kära känslor kommer med. Det finns ingen AI som känner de känslorna eller kan förmedla dem vidare.
Mm.
Så man får inte glömma att den riktiga kreativiteten, den är precis som alltid central. Det här är inget nytt, men det är så himla viktigt att komma ihåg, speciellt nu när vi liksom alla mer eller mindre tillber AI-guden utan urskiljning.
Mm-hmm. Klok.
Alla fall i trans.
Men det är kul med AI, för jag jobbar mycket med Kantar och AI-testat filmer och sådär på gott och ont, men man lär sig mycket och det är ett jättebra redskap, och AI har ju inte humor. Alltså, nej. Men den ser en massa andra saker och påminner om saker som man, fan, det där borde jag ju tänkt på själv. Det är ju jättebra. Men vi gjorde ett som experiment. Vi testade några av Sveriges mest framgångsrika reklamfilmer i AI. Det var jättekul att se vad den tyckte om Lotto Åke till exempel.
Ja, berätta. Berätta.
Nej, men den tyckte inte alls det var så bra.
Nej.
Men alltså underhållningsvärdet och storytelling och allting, liksom maxpoäng. Men det var så uppenbart att det här drev ju en kategori, inte ett varumärke.
Mm. Mm.
Och det hade man kanske råd med på ett annat sätt då. Men nu så skulle det vara bortkastade pengar att göra en film på det sättet.
Mm.
Samtidigt så sa jag, det här är en jättebra film, men just i den här aspekten. Och sen var det, jag pratade med en projektledare som jobbade med reklam på den tiden, som kom ihåg den här tiden. Han sa så här, ja, på ett sätt är det rätt, för att det stora varumärket då som gav den här instant reward, som var bäst på att ge en instant reward, en väldigt hög liksom belöning, det var faktiskt Triss, det var inte Lotto. Så förmodligen så byggde det här mera Triss än Lotto. Intressant reflektion. Så AI förstod inte humorn, men kände liksom att det var någonting som inte skulle funka idag. För AI är ju här och nu och har inladdat med hela sitt dagens medielandskap och inte dåtiden. Så det är fortfarande en fantastiskt bra reklamfilm. Aha. Men idag skulle man nog behöva tänka om.
Mm.
Kul ändå.
Mm.
Ja, men svåraste nöten att knäcka överhuvudtaget. Hur tar man sig igenom bruset idag av reklambudskap? Vad är era bästa tips?
Ja, Kari, vill du börja så ska jag tänka lite. Det var det mer som fråga ens en gång här? Alltså.
Ja, du.
Nej, men vi har ju tjatat om det, liksom enkelhet och tydlighet.
Ja.
Kanske mer än någonsin.
Mm.
Och du frågade förut om det här med grafisk design. Jag pratade lite om att det kan vara visuellt också. Men det finns ju massa klassiska exempel på hur grafisk design har byggt det. Jag tycker ett modernt exempel är ju också Fisherman, som jag tycker gör jättebra reklam nu. Grattis Skarbergs. Och den hade ju inte varit möjlig utan den starka grafiska designen som ligger på förpackningen.
Uh-huh.
Och den är ju verkligen instant. Den går ju liksom på 1-2 sekunder, alla de enheterna. Och det här, nu lägger jag till en till sak som jag tycker är tråkigt med vår bransch. Den här typen av reklam belönas ju inte idag i våra egna tävlingar. Vi belönar ju ofta den gamla typen av reklam som egentligen får mindre och mindre relevans idag.
Hur kommer det sig då?
Ja, det är ju som alla branscher som är i förändring. Jag menar, titta på hur musikerna kämpade mot streamingen och fortfarande ser den som en fiende istället för ett faktum och jobbar utifrån det. Så tittar man ju, fastnar man ju lätt i att istället för att möta det nya, svåra, så tittar man bakåt och tänker att det var enklare och bättre förr. Mm. Och det är ju inte så man kommer framåt.
Oftast inte, nej.
Nej. Och jag tänker som, jag tycker Janne Gradvall uttryckte det bra, han skriver om musik. Och han sa så här, om inte jag tyckte att den bästa musiken gjordes idag så skulle jag inte liksom kunna motivera mig själv att jobba. Jag tycker det är lite så vi måste tänka på reklam också. Om man tänker att den bästa reklamen gjordes förr istället för att tänka att den bästa reklamen görs idag. Vi kanske inte bara fattar att det är reklam.
True. Det är sant.
Ja,
det är sant.
Och så skulle jag vilja tänka att faktiskt... Fast det känns att vi är inne i en svår tid för kommunikation och reklam, så skulle jag ändå vilja påstå och ha det synsättet att den bästa reklamen görs faktiskt idag.
Samtidigt är det ju så att mycket av så att säga, grunden, det som även oavsett om den görs idag eller gjordes förr, så är grunden densamma, vad som behövs.
Ja, och liksom de klassiska sidan 3 annonserna är ju egentligen ett bevis för att ett bra koncept funkar liksom.
Mm.
Och det är samma principer som gäller idag.
Mm.
Men vi har ju så mycket mer roliga möjligheter idag att göra reklam.
Precis.
Det är faktiskt mycket roligare att göra reklam idag än vad det var.
Fast det märks inte alltid när vi...
Nej, det är det som är så tråkigt. Ju, liksom. Det är samma sak som med musik. Det är mycket roligare musik idag än vad det var förr. Mycket mer möjligheter, mycket enklare liksom.
Ja, verkligen.
Ja.
Men jag tänker, när det har varit framgång i tävlingar som 100-wattaren, det handlar ju då om effekt. Men inte bara vad som är snyggt i det här fallet. Vad tycker du att den här typen av tävling bidrar till branschen?
Jo, men det är ju att det ger ju ett förtroende för oss. Och det bygger ju ett förtroende. För det visas ju ofta i de tävlingarna att den inte kanske bara snyggaste men den mest kreativa reklamen har störst effekt. Det blir ju gång på gång så. Men sen så är det positivt också att det kanske dyker upp lite mer udda kommunikation som kanske inte syns i de kreativa tävlingarna som visar sig att de är väldigt bra. Så det tycker jag är kul. Det är också bra för branschen.
Ja, man har gjort väldigt många bra nomineringar tycker jag sista åren i olika kategorier. Så att det är, du är helt rätt. Och det är, man kanske inte har tänkt på dem allmänt bara utifrån att inte känt till dem.
Det är, bidrag som inte syns så mycket får kliva fram. Så det är bra för branschen. Och sen så som sagt trovärdighet.
Trovärdighet.
Ja, blir det.
Du har gett flera roliga och intressanta exempel här liksom, på varumärken och dess grafiska liksom, form. Men skulle du kunna ge någon ytterligare som där grafiska formen har ju skillnad liksom, för kampanjens framgång?
Jag tycker ett bra exempel, alltså jag har ju startat Bly tillsammans med Nicky Bergström som är ju en digital CD som jobbade på Farfar. Och han utbildades ju på MTV, så han gjorde ju många av de här MTV-loggorna som egentligen bara loggan var kampanjen. Man fyllde dem med massa olika saker. Det tycker jag är ett briljant exempel på hur med grafisk form då, hur man kan bygga starka kampanjer. Mm.
Jag tänker om du fick designa en helt ny produktförpackning från grunden utan liksom några begränsningar. Vad skulle du vilja testa då?
Ja, men då är jag tillbaka till det som jag pratat om, att det finns ju inget starkare än att äga en fysisk form, en strukturell form, en form. Att liksom verkligen se vad man kan göra där. Och kan man inte äga det så kanske man kan äga någon förpackningslösning som ingen annan har. Att börja med det fysiska, för det är ju liksom den starkaste upplevelsen som finns. Det slår ju liksom grafisk.
Har du något varumärke som du specifikt kommer att tänka på? Här skulle jag kunna gå in och få kreera på ett sätt som de inte har kommit till mig med idag. Utan att kanske, det är ingen pitch det här till dem.
Nej,
något önskar i någon positiv riktning.
Ja, men i de här FMCG-hyllorna som livsmedelshyllorna.
Det finns en del där.
Där finns det mycket att göra faktiskt.
Och där är det ju viktigare än någonsin om de ska kunna slåss emot BMW.
Precis.
För kedjorna har ju tagit platsen, så det gäller ju att när du står lite illa till att du ska synas och tala. För där är ju dessutom förpackningen i princip det enda kommunikationsmedlet.
Verkligen. Ja.
Precis. Och med det sagt, respekt för hur svårt det är att jobba med förpackningar och ta fram unika former.
Mm. Finns det något som du tycker svensk reklam behöver mer av just
nu? Men det är ju det här att hitta glädjen i det som är nu.
Mm.
Och tänka framåt och faktiskt säga, den bästa reklamen görs nu.
Mm.
Och ha det som utgångspunkt.
Mm.
Och mentalt mindset att jobba på. Då kommer självförtroendet. Då kommer arbetsglädjen. Då kommer förtroendet hos kunderna. Tror jag. Vi kämpar där. Det har ju blivit en väldigt metrisk värld. Alltså det som går att mäta och det som får en siffra får så mycket högre genomslag i det som är näringslivet. Och det är inte konstigt, för det är ju ändå en ekonomisk verksamhet som bygger på lönsamhet.
Mm.
Och det är väldigt svårt att bemöta när man jobbar med emotionella saker och ska skapa känslor som är jättesvårmätta. Så vi måste ju hitta, dels så måste vi förstå och lära oss allt det här och kunna navigera i det här sifferlandskapet. Och hjälpa kunderna också att förstå vad som är viktigt och inte viktigt. Men också hitta tillbaka till arbetsglädjen i kreativiteten. Och liksom i den arbetsglädjen så kommer förtroendet, tänker jag.
Det låter som en rätt bra väg framåt.
Mm.
Tycker du att man kanske komplicerar det för mycket?
Ja, men det ligger ju i människans natur. Kan vi komplicera det så gör vi det.
Uh-huh.
Och vi har ju hamnat i en verklighet där kanske, jag vet inte hur många byråkollegor som säger så att nej, men vi fick inte pitchen för de tyckte om den och andras process var bättre. Och det är ofta så liksom, att det är så viktigt för stora företag att man har en tydlig och bra process för att de ska våga anlita en. Så det blir viktigare än resultatet.
Mm.
Och det här måste vi hjälpas åt att bryta. Och sen så är det ju som jag säger att i människans natur ligger ju att krångla till det. Går det att krångla till det så gör vi det. Cirka 10% av världens befolkning kan tänka strategiskt. Det var någonting jag fick lära mig på Handels från en väldigt bra strategilärare. Och det är inget sagt att andra är dåliga, men liksom, det är en väldigt speciell egenskap. Cirka 2% kan skapa någonting som är unikt och nytt. Och sen har vi alla oss andra.
Som ska ta till sig det.
Ja, men vad ska vi göra då?
Ja,
liksom. Ja, och då skapar vi processer och ordnar ordning och struktur. Och det är jättebra till en viss gräns. Men när det tar över från det som handlar om kreativitet och strategi, då blir det ju inte bra. Men nej, eftersom vi är ju många fler som kan det där andra, så är det ju lätt att man fokuserar på processer, siffror, utvärderingar, mätningar, kontroll.
Det måste fyllas med någonting också.
Och eftersom det många gånger också är så att en marknadsavdelning, en marknadschef, inte egentligen har mandat att verkligen bestämma över varumärkesarbetet, så blir det så mycket enklare då, antar jag, att, så att säga, se och förstå en process och säga att det här var ju väldigt, väldigt avancerat. Det blir bra.
Ja. Och processer är ju bra, men det säger så här, om det är liksom en tredjedel fokus på alla tre, då är det bra balans. Liksom, för kreatörer behöver processer och styrningar och uppföljning naturligtvis, men fokuset, det måste få inte ta överhanden.
Man köper ju i alla fall inte en process.
Nej.
Jo, det gör man.
Ja,
det är så det har blivit.
Det är så det har blivit, men det är egentligen inte det som det handlar om.
Nej, det är inte det som gör skillnaden.
Utan det är resultatet man ska köpa. Ja.
Det är varför, strategin och vad, resultatet. Huret är viktigt, men det är inte det som gör skillnad.
Mm. Ja, men verkligen insiktsfullt. Jag tänker, vi börjar ju snart komma till slutet här i vår podd. Men är det någonting som ni känner att ni vill lyfta som vi har missat idag?
Nej, men jag tycker reklam, arbetsglädje och att den bästa reklamen görs nu. Det tycker jag är det viktigaste för branschen.
Det var en fin summering. Ja. Karin?
Jag kan väl få möjligtvis lägga till att jag tycker att den bästa reklamen görs förhoppningsvis nu, kan vi säga. Men att man fortfarande måste, att det är samma gamla verktyg som måste användas. Vi kan liksom inte börja gå på processerna, så att säga, utan det måste vara kreativt, det måste vara emotionellt för väldigt ofta, och vi måste ha liksom målsättningen att skapa någonting som tar tag i konsumenterna, inte bara någonting som ser snyggt ut, vilket det ganska ofta gör, inte minst idag.
Mm. Men vi brukar prata på bly om vad är reklam egentligen, för man säger att reklamen är död. Men det är det ju inte, om man tänker sig. För oss betyder ordet reklam en idé som skapar känslor.
Mm.
Och det behöver alla företag.
Mm.
Sen kanske inte det behöver sluta i en klassisk printannons eller en reklamfilm. Men alla behöver en idé som skapar känslor. Och det är det som är vår uppgift.
Mm.
Och det är det som reklamen har varit så bra på, bättre än någon annan kommunikationsbransch, disciplin. Så måste man ändå säga att reklamarna har varit bäst på att skapa idéer som skapar känslor.
Absolut.
Och det är det vi ska förvalta och jobba vidare med. Och känna liksom att det här kan vi bättre än någon annan kommunikationsdisciplin.
Så är det så.
Superbra. Bra summering.
Ja. Ja, fantastiskt.
Och Ulf, vi brukar ju också alltid ställa frågan till våra gäster om det att man sitter på en doltalang man skulle vilja dela med lyssnarna. Och därför undrar vi om du har någon doltalang som du vill dela med dig av.
Jag tycker... Ja, det är inte så överraskande, tycker jag egentligen, för visar att många som jobbar med media och kommunikation och så har den här talangen, men jag är musiker och gitarrist i fyra band. Och
fyra band?
Musik.
Wow!
Ja.
Hinner du med det?
Ja, absolut.
Ja.
Vilken sorts musik?
Det är, ja, men vi är uppväxta med punken, och punken kom ju från 60-talet, så det blir ju mycket gubbrock.
Mm-hmm.
Men min egen twist, och sen så spelar jag med ett band som heter Padalone and the Congregation som gör egen musik, och sen spelar jag med Mats Möller som sjöng i Docenterna. Mm. Och då gör vi hans musik, och det är svensk soulpop, och sen så spelar jag i ett coverband som kör bara indiepop, och det är så populärt på fester.
Ja. Kul!
Ja. Förstår jag.
Ja.
Ja, roligt.
Ja. Och det fjärde bandet får jag berätta om någon annan gång.
Det är på gång. Aha. Eller?
Nej, men det tar ju, jag tänkte att jag skulle ta upp mer tid. Men nej, men det är ett musikaliskt kollektiv som drivs av en kompis till mig. Som vi samlas och så gör vi skiva, och sen splittras vi, och så blir det nya konstellationer för varje platta. Så det är jättekul.
Vilken, det där var ju verkligen en talang som inte fyra band.
Nej, men det är jättemånga som håller på med musik i den här branschen. Ni anar ju inte hur många begåvade
Ja, men det är ju inom punk och det är inom lite olika genrer, känns som indie.
Ja, absolut, ja, absolut.
Men det är det, kreatörer är breda, ja, mm, av naturen.
Så true. Hur många instrument spelar du då, Karin?
Jag är inte kreatör. Jag är journalist.
Fast du är ändå bevaken.
Ja. Ja, härligt. Ja, men stort varmt tack, Ulf och Karin, att ni kom hit och ville vara med på podden. Vi hörs. Väldigt insiktsfulla svar och vi har lärt oss mycket, känner Anke då.
Ja, verkligen.
Och tack framförallt till alla er som har lyssnat. Och nu ska ni såklart också läsa artikeln som Karin Fredlund har skrivit om. Den finns att en del på Sveriges Annonsörers hemsida. Och sen tänker vi också passa på att önska en glad sommar. Så ses vi här om några månader igen.
Ja, men det gör vi.
Vi hörs.
Tack.
Tack.
Tack.